إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ما بعد. Vi fortsätter med Arba'in al-Nawawi och vi har kommit fram till den andra hadithen, hadith Umar radiyallahu anhu. Och det är hadithen som också är känd som hadith Jibril. Den kallas för hadith Jibril. Vissa hadither i sunna har ett namn för att de handlar om en speciell händelse eller sak. Och denna hadith kallas för hadith Jibril. Och den är jätteviktig. Vi kan nämna lite vad de lärde har sagt om den här hadithen innan vi läser den. An-Nawawi, och ni behöver inte skriva det här, men Nawawi han sa, vet att denna hadith samlar all eller alla sorters kunskap. Wal ma'arif wal adab. Ni moral och agerande, wal ta'if och visheter. Bel huwa aslul islam. Denna hadith är en grund i islam, eller den är islams grund. Al-Qurtubi, han säger, هذا الحديث يصلح أن يقال له أم السنة لما تضمنه من جمل علم السنة. Denna hadith skulle kunna kallas för sunnans moder. Då den omfattar alla kunskaper från sunna. Ibn Daqiq al-Eid säger också فهو كالأم للسنة. Denna hadith är som en moder till sunnan. Så som Al-Fatiha har kallats för Koranens moder, då den omfattar all Koranens kunskap. En Al-Fatiha omfattar hela Koranens kunskap. Och denna sunna omfattar, eller denna hadith omfattar hela sunnans kunskap. Och Ibn Rajab al-Hanbali säger att denna hadith är azim, den är mäktig. Yishtamilu ala sharh ad-din kullu. Den omfattar eller förklarar hela religionen. Och därför så sa profeten alaihissalam i slutet på hadithen, det här var Jibril som kom för att lära er eran religion. Ha? Vad sa profeten alaihissalam i slutet på hadithen? Det här var Jibril som kom för att lära er eran religion. Genom de här frågorna och svaren som nämndes omfattar hela islam. Ja. Så hadithen är otroligt viktig. Att man lär sig den och förstår sig på den. Bi'idhnillah. Och man kan fördjupa sig. Ibn Taymiyyah har en bok som heter Sharh al-Iman. Där han förklarar den här hadithen. På mer än 600 sidor. En hadith på mer än 600 sidor. Vi har också vår Sheikh Abdul Mohsen al-Abbad. Förklarar hadithen i denna bok på ungefär 90 sidor. Och vi ska inte läsa allting. Utan vi kanske kommer att ta denna hadith i två föreläsningar. Inshallah ta'ala. Och man kan fördjupa sig inshallah i framtiden. Bi'idhnillah. Så, yahamukallah. Vi börjar med hadithen. Wa Umar radiyallahu anhu aydan qala baynama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alayhi wasallam dhata yawm ittala 'alayna rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sha'r la yura 'alayhi athar safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Umar radiyallahu anhu sa, en dag medans vi satt med Allahs sändebud sallallahu alaihi wasallam, så kom en man till oss med kritvita kläder och kolsvart hår. Man kunde inte se några spår på honom att han var resande och ingen av oss kände honom. Hatta jalasa ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatay wa wada'a kaffayhi ala fakhidhay wa qala ya Muhammad akhbirni 'an al-islam. Han gick fram och satte sig vid profeten alaihissalam och satte sina knän mot profetens knän och la sina händer på profetens lår sallallahu alaihi wasallam. Och därefter så sade han, Muhammed, berätta för mig om islam. Och då så svarade Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-islam wa tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah wa tuqimu as-salat wa tu'ti az-zakat wa tasum ramadan wa tahujj al-bayt in istata'ta ilayhi sabila. Islam är att vittna om att det inte finns någon sann gud utom Allah och att Muhammed är Allahs sändebud. Och därefter utföra bönen, betala allmosan, fasta under Ramadan och att göra hajj pilgrimsfärd till huset, det vill säga Allahs hus, om du har möjlighet att göra det. Och då så sa främlingen, sadaqt, du har talat sanning. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Och Omar, han sa, vi blev förvånade. Främlingen frågar först och sedan så bekräftar han svaret. Och sen så sa han, fakhbirni anil iman. Främlingen frågade sen profeten alaihi salam, berätta för mig om iman. Vad är tro för någonting? Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khayrihi wa sharri. Han sa, det är att tro på Allah, hans böcker, hans sändebud, den sista dagen, hans änglar, hans böcker, hans sändebud och den sista dagen. Och tron på ödet, det goda, såväl som det onda i det. Och främlingen sa det då, sadaqt, du har talat sanning. Berätta för mig om ihsan. Och då så sa profeten alaihissalatu wassalam, el ihsan, eller det är att dyrka Allah, an ta'bud Allah ka annaka tara, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Det är att dyrka Allah som att du såg honom. Och vet att om du inte kan se honom så ser han dig. Och då så sa främlingen, berätta för mig om domedagen. Fakhbirni ani sa'a. Qala mal mas'ul 'anha bi'alama min as-sa'il. Och då så svarade profeten alayhi salam att den tillfrågade har inte mera kunskap än frågeställaren. Qala fakhbirni an amaratiha. Då sa främlingen, berätta för mig om dess tecken. Och då så sa profeten alayhi salam, det är att en slavinna föder sin mästare. Och att du ser de barfota och nakna, fattiga fårahedrarna tävla i att konstruera höga byggnader. Och sen så sa Umar radiyallahu anhu, ثُمَّ انْطَلَقْ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالِ عَمَرْ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلْ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمْ قَالَ فَإِنَّهُ جِبْرِيلْ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ. Och därefter så begav sig mannen iväg. Och jag satt kvar en stund. Och jag frågade, eller profeten frågade mig alaihissalatu wassalam, Omar, vet du vem som ställde dessa frågor? Och jag sa, Allah och hans sändebud vet bäst. Han sa, det var Jibril som kom för att lära er er religion. Hadithen finns i Muslim. Hadithen finns i Muslim, berättad av Omar radiyallahu anhu. Den har också nämnts i Sahih Bukhari och i andra böcker. Men då berättas den av Abu Huraira med liknande förklaringar eller liknande ord, fast den är lite förkortad. Tayyib. Vi ska nu ta lärdomar från denna hadith. Och vi nämner lärdomar från de lärdas förklaringar då. Sheikh Abdul Mahsin al-Abbad, han säger, denna hadith bevisar att änglarna kan ta skepnaden av människor. Hadithen bevisar att änglar kan ta skepnaden av människor. De kan förvandla sig med Allahs vilja. Så som då änglarna, eller ängeln, kom till Maryam a.s. Vilken ängel kom till Maryam? Jibril a.s. Kom i skepnaden av en vacker man. Änglarna kom också till Ibrahim och Lot i skepnaden av människor. Sen säger sheikhen, i hadithen finns också bevis på viss etik man ska ha när man söker kunskap. Han säger att hadithen bevisar att en frågeställare inte bara ska tänka på sig själv när han ställer frågor, utan man kan också ställa frågor för att lära andra. Och den som gör så har indirekt lärt ut kunskap till andra. Som i denna hadith, vem var frågeställaren? Jibril alayhi salam. Vem svarade? Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Men i slutet så sa profeten alayhi salam att det var Jibril som kom för att lära er eran religion. När han tillskrev utlärandet till Jibril. Fast Jibril bara ställde de här frågorna. Vad är islam? Vad är iman? Vad är ihsan? När är domedagen? Och vad är dess tecken? Så han ställde frågorna och profeten alaihi salam var den som berättade svaren. Men ändå så sa han att det var Jibril som kom för att lära er en religion. Det är någonting man kan göra. Jibril, han visste redan svaren. Det är han som kom med uppenbarelsen. Men han kom för att lära ut islam till sahaba. Och samma sak till exempel, någon sitter här nu och vet att det finns någon person som har problem med salat till exempel. Han ber inte fajr. Du vet svaret, du vet att man måste be fajr. Då kan du säga, ursäkta, hur viktigt är det att be fajr i islam? Vad är straffet för någon som inte ber fajr? Och så svarar läraren, han säger det så och så och så som det visar. Förstår ni? Så det är ett bra sätt att lära ut på. I hadithen lär vi oss också här att Jibril alayhi salam, han kom med kritvita kläder och kolsvart hår. Och vissa narreringar lägger till att hans hår var välkammat och att han doftade gott och att han var vacker. Tajib. Det är rekommenderat generellt som muslim att ha vackra kläder. Profeten alayhi salam, han sa inna Allah jamil wa yuhibbul jamal. Alla är vacker och tycker om det som är vackert. Och han sa till en man som hade lite var lite slarvigt klädd. Han sa, låt oss, han sa, har du inga pengar? Han sa, jo. Då så sa profeten alayhi salam, låt oss se Allahs välsignelse på dig. De pengar han har gett dig, använd dem. Köp kläder. Kläder är fint. En muslim ska vara representativ. Han ska dofta gott och se bra ut. Det är också rekommenderat för män att ha vita kläder. Det här är ett av bevisen. Men finns också berättat i Sahih Sunna att profeten alaihissalam, han sa om vita kläder att det är de bästa av era kläder. Klä de levande med vitt och linda in de döda med vitt. Så en av de bästa färger en man kan ha är vitt. Är det rekommenderat att ha svart hår? Ja? Jibril hade svart hår. Är det rekommenderat att ha svart hår? Håret är inte någonting man kan göra någonting åt. Kläder kan man byta. Men hårfärg är inte någonting som man bara byter sådär. Det är tillåtet att färga håret. Om det till exempel man har grått hår och sånt. Så får man färga håret. Men man får inte färga håret svart. Man får inte färga skägget svart. Profeten alaihi salam, han sa till en man som hade grått hår att han borde färga sitt skägg, men han skulle undvika svart. Och han sa också att det kommer komma ett folk innan domedagen som färgar håret svart. De kommer inte få känna doften av paradiset. Det vill säga att det är förbjudet att färga håret svart både för män och kvinnor i islam. Då säger vissa män svart henna. Det är också haram. Det spelar ingen roll vad du använder. Du får inte färga håret svart. Du får färga andra färger. Okay. Och att dofta gott är också någonting då som är rekommenderat. Profeten alaihissalam nämnde att han älskade från detta liv kvinnor och parfym. Och han njöt av att be. Så parfym är någonting som är bra. Och profeten alaihissalam sa också att man ska inte tacka nej till parfym. Det nämndes här i hadithen att Jibril alaihissalam satte sig knä mot knä framför profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. De lärde sig att han satte sig som man sitter i tashahud i bönen. Ni vet man sitter i tashahud, etahiyatu. På så sätt satt han framför profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Knä mot knä. Och vi översatte fel här. Det korrekta är att Jibril la sina händer på profeten Muhammeds lår sallallahu alaihi wasallam. Som det har berättats i en riwaya i Abi Dawud och andra. Eller jag får i Nasai. Så han la sina händer på profeten Muhammeds lår sallallahu alaihi wasallam. Det nämns också i Abi Dawud att Jibril kom och han sa salamu alayka ya Muhammad. Han hälsade och sa salamu alayka ya Muhammad. Nå. Och att sahaba också satt samlade med profeten Muhammed alaihi wasallam bevisar att det är rekommenderat att samlas med de lärda för att ta del av deras kunskap. Och när en främling i början kom till Medina så kunde han inte se vem som var Muhammed i moskén alaihi wasallam, vem som var profeten. Han kom in och han sa, vem av er är Muhammed? Så sahaba föreslog att man skulle bygga en dukan, en slags upphöjd plats i moskén. Där profeten alaihi salam skulle sitta och lära ut. Så att folk skulle känna igen honom. Och alla skulle kunna se honom. Så det är också ett bevis på. Att det är rekommenderat för läraren att sitta på en upphöjd plats. Så att alla ser honom och hör honom. Om det är mycket folk. Annars om det är lite folk kan man ju sitta på golvet. Ja. Taib. Och Omar radiallahu anhu nämnde också här att den här främlingen kom till Medina som ingen kände. Och han såg inte heller ut som resande. Vad är man då för någonting? Du bor i en stad eller by där folk känner varandra. Och en främling kommer som ingen känner och han är inte resande. Då finns det inte många alternativ kvar. Och han såg inte heller ut som en resande. För hans kläder var kritvita. Man kan inte resa på arabiska halvön med kritvita kläder. Det kommer inte funka. Det blir smutsigt efter några minuter. Eller hur? Så det var väldigt underligt. Vem var den här mannen som kom? Och han satte sig då framför profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och han ställde dessa frågor. Den första frågan var: Ja Muhammed, akhbirni anil islam. Berätta för mig vad islam är för någonting. Och då så svarade profeten sallallahu alaihi wasallam genom att säga att islam är att bevittna om att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Och att Muhammad är hans sändebud. Att utföra bönen, betala almosan, fasta ramadan och göra hajj till Al-Kaaba om man har möjlighet. Och sen frågade han om iman. Och profeten Al-Islam svarade att iman är att tro på Allah, hans änglar, hans böcker, profeterna, domedagen och ödet. Och här nämner de lärda att islam och iman betyder egentligen samma sak. Islam och iman betyder egentligen samma sak. Islam omfattar hela religionen, eller hur? Om du säger islam, det omfattar att tro på Allah och änglarna, eller hur? Och därför säger Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin." Den som väljer en annan religion än islam kommer inte att få den accepterad och han är i nästa liv bland förlorarna. Allah säger också i Koranen, det här var surat Ala Imran 85. Allah säger i surat Al-Ma'ida vers 5: "Wa man yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin." Den som förnekar tron eller iman kommer att förlora sina gärningar och han är en förlorare i nästa liv. Så samma sak, Jenny. Att förneka islam eller förneka iman. När man säger iman, det omfattar islam. När man säger islam, det omfattar iman. Men när de nämns tillsammans, då får var och en mer specifik betydelse. Och islam symboliserar de yttre gärningarna. De yttre handlingarna. Och det passar också ihop med namnet. Islam på arabiska betyder, eller kommer från ordet istislam, att underkasta sig. Det gör man med kroppen och även med hjärtat, men just med kroppen att man ber och så vidare. Så islam symboliserar här de yttre gärningarna. Iman symboliserar de inre gärningarna. Hjärtats gärningar. Tron på Allah, änglarna och böckerna och så vidare. Okej? Okay? Så när de nämns tillsammans så är islam de yttre och iman de inre. Det första som profeten Al-Islam förklarade islam med, det var trosbekännelsen. Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Trosbekännelsen att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah och att Muhammad är hans sändebud sallallahu alaihi wasallam. Och sedan bönen, zakat, fastan och hajj. Och vi kommer, inshallah ta'ala, att gå igenom de här i nästa hadith. I nästa hadith, Abdullah bin Umar radiallahu anhu, som kommer, som är exakt likadan nästan, där profeten alaihi wasallam han sa att islam är byggt på fem. Shahadat wa la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamati salah wa ita'i zakah wa sam ramadan wa hajjul bayt. Så de kommer vi gå igenom, inshallah, i nästa hadith. Taib. Och sen så sa Jibril a.s. när han fått svar på första frågan, sadaqt. Det är sant. Han bekräftade svaret. Du har talat sanning. Och då blev Omar förvånad. Och sahaba blev förvånade. Normalt sett så är den som ställer en fråga en person som inte vet. Som frågar för att lära sig. Och om man inte vet, då säger man inte, ja, det är sant, när man får svaret. Eller hur? Hur kan du veta att det är sant om du inte hade kunskapen? Så han blev förvånad här. Han ställer en fråga som att han inte vet och sen så bekräftar han och säger det är sant. Taib. Och då så frågade han nästa fråga. Och han sa, Fakhbirni anil iman. Berätta för mig om iman. Tro. Och då så sa profeten alaihissalam, iman är att tro på Allah, hans änglar, hans böcker, sändebuden, den yttersta dagen och ödet, det goda och det onda i det. Iman på arabiska brukar då översättas till tro på svenska. Ett tasdiq eller att bekräfta någonting. Att hålla någonting, att vara sant. Iman är någonting som finns i hjärtat. Och det uppstår när man då tror på det som man ska tro på, islams grunder. Man uttalar sin tro och man agerar i enlighet med sin tro. Al-iman, i'tiqad, qawl och amal. För att ha tro så måste man tro. För att få iman så måste man bekräfta. Man måste uttala sin tro och man måste agera i enlighet med sin tro. Man måste visa att man tror. Man måste göra goda gärningar. Det här måste finnas för att man ska ha iman. Iman består av många grenar. Profeten sallallahu alaihi wasallam han sa att iman är ungefär 60 eller 70 grenar. Den högsta av dem är la ilaha illallah. Den lägsta av dem är att avlägsna någonting skadligt från vägen. Och blyghet är en del av iman. Sahih Muslim, hadith Abi Huraira. Så här så sa profeten alaihi wasallam att iman består av många saker. Mer än 70 eller 60 saker. Den högsta och bästa av dem är shahadatu an la ilaha illallah. Att säga la ilaha illallah. Det är grunden till iman. Tawhid. Och också att avlägsna någonting skadligt från vägen är tro. Det är en god gärning som man gör med kroppen. Den första la ilaha illallah säger man. Att ta bort någonting farligt från vägen gör man. Och blyghet är någonting som finns i hjärtat. Att skämmas över att göra dåliga gärningar. Så denna hadith omfattar alla tre. Tal, tro och handling. Taib. Och sen finns det ju självklart la ilaha illallah som kommer bönen, fastan, zakat. Allt det här är iman. Och ju mera goda gärningar man gör, ju starkare iman får man. Ju mindre goda gärningar man gör, ju mera man syndar, ju svagare iman får man. Iman kan bli stark och iman kan bli svag. Taib. Sen viktigaste iman och det vi ska tala om idag och fokusera på idag, tron på Allah subhanahu wa ta'ala. En tu'mina billah. Att tro på Allah. Grunden till allting. Grunden till allting. Och därför så sa profeten alaihi wasallam att tro på Allah och hans änglar och hans böcker och hans sändebud. Yani, han tillskrev de andra trosartiklarna till tron på Allah subhanahu wa ta'ala. Och att tro på änglar och profeter och domedagen är inte viktigt eller har ingen funktion om man inte tror på Allah. Allah är grunden. Tron på Allah är grunden till al-iman. Och att tro på Allah omfattar fyra saker. Som här nämns av Sheikh Abdul Mohsin al-Abbad och även Sheikh Ibn Uthaymin som vi kommer att läsa. Tron på Allah omfattar fyra saker. Ett, det kan vara som rubriker, tro på Allahs existens. Två, tro på Allahs rububiyya, Allahs herravälde. Att särskilja honom i de gärningar som då är unika för honom. Tre, al-uluhiyya, att särskilja Allah i dyrkan. Och fyra, att särskilja Allah i hans namn och egenskaper. Det här är tron på Allah subhanahu wa ta'ala. Vi kommer gå igenom en efter en. Den första, att bekräfta Allahs existens, att tro på Allah subhanahu wa ta'ala. Det här är någonting som alla människor gör. Alla människor tror på Allah subhanahu wa ta'ala. Men vissa människor kan ha gått vilse, de har blivit bortledda från sanningen. Allah Ta'ala nämner i Koranen att han skickar många profeter. Och det finns ingen människa som Allah nämner i Koranen som förnekar Allah. Alla de människor som profeterna har kommit till bekräftar Allah och tror på Allah, men de dyrkar andra vid Allahs sida. Det här är deras problem. Du finner inte att Allah skickar en profet till någon som förnekar Allah. Förutom vem? Fir'aun. Men Allah nämner även att Fir'aun trodde på Allah. Står i Koranen att Fir'aun visste mycket väl att Mosa var en profet. Och han trodde på Allah. Men av högmod så vägrade han acceptera sanningen. Han bara förnekade öppet, men han visste i hjärtat att Mosa var en sann profet. Så i sin helhet, alla de berättelser som Allah nämner i Koranen, alla människor bekräftade Allah subhanahu wa ta'ala och trodde på hans existens. Men problemet var att de dyrkade andra vid hans sida. Och generellt så är det också idag att de flesta människor tror på Allah subhanahu wa ta'ala. Många säger att de tror inte, de förnekar, de ateister och så vidare, men Allah har. Det finns någonting där inne. Och Ibn Uthaymin, han nämner att det finns fyra argument för Allahs existens. Al-fitra, wal-aql, wal-shar, wal-his. Al-fitra är människans naturliga norm och tillstånd. Vi kommer förklara. Al-aql, logiken. Al-shar, uppenbarelsen. Wal-his, yani typ det man kan, vad heter det? Känslor, men det finns ett annat. Det som man typ upplever i sin vardag typ. Eller hur skulle jag översätta det, Ali? Al-his. Yani det som man typ upplever, det som man kan känna, känslor, det som man upplever i sin vardag. No. Vad gäller det första argumentet för Allahs existens är el-fitra, normen, den naturliga tron som människan föds med. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa i en hadith: "Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitra." فَأَبَوَاهُ يُهَوِدَانَهُ يُهَوِدَانَهُ أَوْ يُنَصِّرَانَهُ. Det finns inget barn förutom att det föds med el-fitra. Och sedan så är det hans föräldrar som gör honom till jude eller kristen eller majus, eldyrkare. Och hadithen finns i Bukhari och i Muslim. Så här så sa profeten al-Islam att varje barn föds med el-fitra. Den naturliga tron på att det finns en skapare. Och profeten nämnde också alaihissalam att Allah Ta'ala sa att jag skapade mina tjänare hunafa. Jag skapade mina tjänare som folk som endast tror på honom. Men sedan så kom djävularna och ledde dem bort från sanningen. Så grunden i människan är att de tror på Allah subhanahu wa ta'ala. Och vissa lärare nämner att det här går tillbaka till al-mithaq. Det är löftet som människan avgav till Allah subhanahu wa ta'ala. När Allah Ta'ala tog ut våra själar från Adams ryggmärg och fick oss att vittna mot oss själva. Och Allah sa: "Är jag inte er en herre?" Och människorna svarade: "Jo." Och i hadithen också att Allah Ta'ala, en del av löftet var att vi inte skulle dyrka någonting annat än Allah. Det var det som Allah bad människan, att vi endast skulle dyrka honom och att bekräfta att han är vår herre. Så någonstans för länge länge sedan så har vi vittnat om detta. Och därför finns det kvar i människans natur. När själen kommer in i kroppen och själen kommer ut. Man kanske inte har mycket kunskap, men det finns i människans natur att det finns en skapare. Det är naturligt för barn. Tro på en gud, en skapare. Det är inte naturligt att födas och tro på 3000 hinduiska gudar. Eller födas och tro på Buddha. Eller tro på en treenighet. Det är inte logiskt. Det är ingenting som människan kan relatera till. Utan det är något som människan blir tvingad till. Och hjärntvättad till. Som här nämndes av profeten al-Islam. Att det är föräldrarna som påverkar om samhället. Shayatin. För människan bort från den här naturliga tron. Men de barn som man låter vara kommer att växa upp med fitra. Och det fanns även en forskning jag läste. Jag tror det var Oxford eller någonting. Ni kan googla fram det på engelska. Att barn föds med tron på Gud. Det är lättare för dem att acceptera en liksom ateism och sånt. Barn föds med tron på en skapare. Ja. Vi har också, och det här finns ju i människan. Många av dem som säger att jag tror inte på någonting och så vidare. När de har det svårt, de vänder sig till Allah, till Gud. De ber. Och säger snälla Gud, hjälp mig, rädda mig och så vidare. Eller hur? Så folk vet innerst inne. Och det här är ett jätteviktigt argument när man talar med folk. Att det finns inom dig. Du tror på en Gud, en skapare. Och många säger det, vet du, i Sverige, att vi tror på någonting. En högre makt och så vidare. Och får man fram det här, då har man någonting att börja att bearbeta. Att personen ska bli muslim. Även djuren föds med någonting inlärt. Förkunskaper. Eller hur? Djur föds också. De vet exakt hur de ska bete sig i naturen. Spindlarna föds, de vet hur de ska väva sina spindelnät. Vem har lärt dem det? Allah subhanahu wa ta'ala. Bina vet, de föds, hur man ska göra bikupor. Jätteavancerade samhällen. Myrorna. De här myrstackarna är jätteavancerade. Eller hur? Har ni sett sådana dokumentärer? Termiter. Bygger, vad är det? De är ibland 4-5 meter höga byggnader. Och de säger att det finns som luftkonditionering. Det finns, de har väktare. De har värsta systemen där inne. Till och med wallahi. Vad heter de? Ingenjörer som bygger och sånt. Tar ibland lärdom från de här sakerna. Från naturvärlden, eller hur? De som bygger flygplan tar lärdom av vad? Fåglar och insekter och så vidare. Ja, ajib, eller hur? Så vem har lärt om det? Vem har lärt djuren detta? Att du föds, djuret kommer ut och direkt dricker från sin mammas bröstmjölk. Vem har lärt djuren det? Nu kommer ut, det ska finnas bröst att dricka ifrån. Hur vet djuren det? Det finns naturligt. Det blir kallt i Sverige. Flyg till Afrika. Något vi också kanske borde göra. Att navigera. Vem har lärt om det? Vart de ska. Och vissa, subhanallah, ni kollar på vissa dokumentärer. Vissa djur, de föds på en ö, de åker ut, mashallah, de kommer tillbaka efter flera år till samma ö. På samma dag och parar sig. Vem har lärt om det? Laxar, samma sak. De simmar upp för en flod för att mötas på ett ställe en viss dag. Vem har lärt om det? Fjärilar, de flyger från Mexiko upp till Kanada. För att para sig och så vidare. Samma tid, samma plats. Och forskarna, de är helt förbryllade, vi vet inte varför. Det går inte att förklara med en så kallad vetenskap. Men vi vet. Allah har lärt dem. Och det är som handlar, varenda djur. Du kan prata om det minsta, en fluga. Allting finns, små tecken i allting. För de som reflekterar. Så el-fitra, det är första argumentet. Det andra är el-aql. Logiken tyder också på att Allah finns. Och Sheikhen har sagt, Sheikh ibn Uthaymin, att allt, hela denna skapelse kan inte ha kommit till av sig själv. Det måste finnas någon som har skapat det. Det kan inte ha kommit till plötsligt. Utan varje händelse har någonting som har orsakat det. Ingenting kan komma till utan orsak. Det måste finnas någonting som har orsakat det. Och det som Kofar säger, Big Bang och vad är det som har orsakat allting? Vad är det som har utlöst allting? Det går inte. Att det bara kom till utan någonting. Det måste ha funnits någonting. Och Allah Ta'ala nämner det här i Koranen. Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Skapades människan från ingenting eller är hon sin egen skapare? Ja? Skapades människan från ingenting? Kan ingenting skapa någonting? Ja? Svara.
Nej.
Har ingenting en intelligens som kan veta exakt vad som behövs att göra en jord och hur allting ska funka och så vidare? Det går inte. Bara för att ett öga ska funka. Hur många komponenter behövs i ögat som liksom har någon slags samverkan? Om en fattas så är man blind. Alla de här finns. Hur kan liksom ingenting veta att det behöver alla de här sakerna för att ett öga ska kunna finnas? Det går inte. Det är inte logiskt. Så ingenting kan inte ha skapat någonting. Har vi skapat oss själva? Nej, det går inte. Vi har inte skapat oss själva. Vi vet själva att vi är skapade. Och Sheikhen säger ett exempel. Om någon säger till dig, ett vackert slott, massor med rum, murar, vackra trädgårdar, vackra blommor, floder. Och någon kommer att säga till dig, det här slottet kom till plötsligt av sig själv. Ja? Det här slottet kom till plötsligt av sig själv. Allting, inredningen, trädgårdarna, allting. Bara sådär, av sig själv. Vad säger du till personen? Du är galen, du ljuger. Du är dum, eller hur? Ni ska den här perfekta jorden du har kommit till utan skapare. Som är mer avancerad än ett slott. Eller hur? Så det är också ett argument. Att skapelsen tyder på att det finns en skapare. Och det här är en av de saker som man kan lägga till här som kyrkan inte fördjupar sig i. Men just att reflektera över skapelsen. Som Allah ofta nämner i Koranen. Att kolla på skapelsen. Kolla på er själva. Kolla på dig själv i spegeln. Hur perfekt människan är. Att Allah har gett allting dess qadr. Dess rätta mått. Vi nämnde det här i någon föreläsning nyligen. Eller hur? Att Allah har skapat allting i rätt proportioner. Vad skulle ni säga? Vi nämnde exempel med en liten myra. Eller en elefant som är liten som en myra. Passar det? Ja? En fluga som är stor som en elefant. Passar inte, eller hur? Allting är perfekt. Människan, handen, fem fingrar. Vem vill ha sex fingrar? Ingen. Två ögon här. Vill du ändra plats på ögonen? Ja? Näsan, öronen. Allting är perfekt. Eller hur? Och Allah säger det här i surat al-Mulk. Kan ni kolla i skapelsen? Kan ni hitta någonting fel? Kolla igen. Du kommer hitta någonting fel. Finns inte. Allah har skapat allting perfekt. Så att reflektera över skapelsen är väldigt viktigt. Människan, djurvärlden, naturen, växterna, havet. Allt det här, mashallah. Universum, stjärnorna. Allt det tyder på att, mashallah, det är någon som har skapat det här. Eller hur? Som araberna säger att de sa, den här beduinerna. Fotspåren i öknen tyder på att någon har gått här. Eller hur? Så det är samma sak. Allt det här tyder på att det är någon som har skapat det. Och den här harmonin som finns i naturen. Samspelet. Att vissa djur behövs för att allting ska funka. Eller hur? Allt det här tyder på att det finns en skapare. Så al-aql, logiken, tyder på att det måste finnas en skapare. Sen man nämnde sheikhen Shar, uppenbarelsen. Uppenbarelsen tyder också på att det finns en skapare. De uppenbarade böckerna, Koranen och tidigare skrifter, tyder på att det finns en skapare. Och de bestämmelser som finns i dessa skrifter. Bestämmelsen som finns i dessa skrifter. De lagar som, om människan praktiserar och upprätthåller dessa lagar, så kommer människan att få lycka. Samhällen kommer att blomstra. Och säkerhet, trygghet och fred kommer att etableras på jorden. Fattigdom kommer att utplånas. Brottslighet kommer att försvinna. Nästan helt och hållet. Så dessa lagar som Allah har uppenbarat är ett bevis på att de kommer från en vis skapare. Mänskliga lagar och samhällssystem har kraschat, eller hur? Det ena efter det andra. Finns inget perfekt samhällssystem förutom islam. Om kuffar nu skulle ha den perfekta modellen, hur kommer det sig att de hela tiden ändrar sig, eller hur? Folk är förvirrade. De röstar på Moderaterna, sen Socialisterna, sen Liberalerna, sen Vänster, Höger. Eller hur? Men folk är förvirrade. Demokrati och så vidare. Hur gick det för de som uppfann demokrati? Grekerna, hur går det för dem idag? Ja, det går åt skogen. Men när man implementerar islam, voilà, det går bra. Under de första 100 eller århundradena när islam implementerades, voilà, den arabiska eller den muslimska världen blomstrade. Eller hur? Guldåldern. Kuffar åkte för att lära sig kunskap om muslimerna. Säkerhet, trygghet. Fattigdomen utplånades nästan helt och hållet. Så det här bevisar att det är från Allah subhanahu wa ta'ala. Rättvisa lagar. Och så man kan lägga till den skönheten som Koranen har. Den språkliga skönheten. Du lyssnar på Koranen, det är otroligt vackert. Man förstår att det här är inte en människas tal. Du läser Koranen, du förstår direkt att det här är en skapare. Det är ingen som människa som har fabricerat denna bok, utan den kommer från en skapare. Och också de vetenskapliga fakta och kunskapen som innehåller, som finns i Koranen. Det är ingenting som profeten Muhammed a.s. kunde hitta på. Utan det måste komma från någon. Taib. El-Hiss, det fjärde beviset. Det som vi upplever, det som man kan känna och se, det vardagliga livet, bevisar också Allahs existens. Och han ser, som till exempel dua, att en person ber och får det som han ber om. Hur många personer har inte varit jättesjuka och läkarna säger det går inte att bota? Personen ber uppriktigt till Allah och sjukdomen försvinner och läkarna står helt förvånade. Eller hur? Torka, hunger, du ber till Allah om regn, det börjar regna. Det här är någonting som man har sett flera gånger. Kanske själv har varit med om det. Du har bett om någonting som har verkat yani, långt borta men som han aldrig kommer på underliga sätt. Allahu Akbar. Han nämner också här de mirakel som folk har bevittnat. Som inte går att förklara. Som till exempel det här med profeternas mirakel. På deras tid. Kan vetenskapen förklara att en människa delar på havet med en käpp? Ja? Det går inte att förklara att havet står som berg, står still. Att Isa alaihissalam, Allahs vilja, gav liv till döda. Botade de spetälska och de blinde. Går det förklara med vetenskap? Nej, det går inte. Och de mirakel som profeten Muhammed alaihissalam också utförde. Som liksom har återberättats av hundratals sahaba, tusentals sahaba har berättat. Och bevittnade dessa mirakel. Flera gånger de sa att de hade jättelite vatten på resa. Några liter vatten. Och folk var i behov av att dricka. Folk var i behov av att göra wudu. Ja, vad hände? Profeten alaihissalam, han sa hämta vattnet. Han stoppade in handen i den här krukan eller vad det var. Och vände på krukan upp och ner. Och sahaba sa, vi såg hur det forsade ut vatten mellan profetens fingrar. Här. Det forsade ut vatten. Brann vatten. Och alla drack. De sa, de var mer än 1000 personer. Alla drack och alla gjorde wudu. För några liter vatten. Är det möjligt? Logiskt sett. Nej, men med allas vilja är det möjligt. Så det är mirakel. Så allt det här bevisar också att det finns en skapare. Sen kan man också lägga till andra saker. Som till exempel att en person kan drömma sanndrömmar. Kan drömma om framtiden. Kan man förklara det med vetenskap? Nej. Vi nämnde också det här med jinner. Det är också någonting som forskare måste förneka. De kan inte bekräfta jinner. För det går inte ihop med vetenskap. Men vi vet att det finns jinner. Det är någonting som är välkänt. Så det finns många, många argument på allas existens. Det här var första punkten då. Att tro på allas existens. Och egentligen så man behöver inte fördjupa sig i frågan för alla tror på Allah, som vi sa. Men vi lever i ett land där man liksom förespråkar ateism. Och man vill tvinga på att folk ateism. Eller hur? Skolan. Darwinismen. Som saknar bevis. Som är fabricerad, som är en lögn. En teori som innehåller fullt med fel. Det här tvingar man på barnen. Och man vill liksom idiotförklara de som tror på Gud. Men man ska inte låta sig luras av det här systemet. Utan man ska vara stolt över sin tro. Alhamdulillah. Taib. Att tro på Allahs existens. Två. Att tro på Allahs rububiyya. Att bekräfta Allahs herravälde. Att särskilja Allah. Vad gäller de saker som är unika för Allah subhanahu wa ta'ala. Att särskilja Allah i det han gör. Han har ingen partner i det han gör. Allah ensam skapar. Han är al-Khaliq. Den ensamme skaparen. Finns ingen annan som kan skapa. Han är Razzaq. Den som försörjer hela skapelsen. All provision. All försörjning som vi får. Är från Allah subhanahu wa ta'ala. Allah är den enda som kan gynna och skada. Allah är den enda som kan ge liv och ta liv. Vi särskiljer Allah i detta. Vi tror på detta. Att Allah ensam kan göra allt detta. Han har ingen vid sin sida. Och sen, att särskilja Allah i dyrkan. Att endast dyrka Allah. För den som upprätthåller allting, har allting i sin makt. Det som skapar och försörjer, ger liv och tar liv, förtjänar också att dyrkas. Han förtjänar att tackas. Eller hur? Till skillnad från alla falska gudar. De förtjänar ingenting alls. De förtjänar att slås sönder. Men Allah Ta'ala förtjänar att dyrkas. Han förtjänar att tackas. För han har gett oss allt det goda vi har fått. Och han ensam kan gynna och skada oss. Så han förtjänar all form av dyrkan. Bön, åkallan, pilgrimsfärd. Allt det man gör, gör man för Allahs skull. 3. Att särskilja Allah i hans namn och egenskaper. Eller esma wa sifat. Att särskilja Allah. Att bekräfta de namn och egenskaper som har nämnts i Koranen och i Sunna. Bekräfta de namn och egenskaper som Allah beskriver sig själv med. De namn och egenskaper som profeten Al-Islam beskriver Allah med. Måste bekräftas. Och att särskilja Allah. Walillahi al-asma ul-husna. Till Allah tillhör de vackraste namnen. Att inte förvränga dessa namn. Att inte jämföra dessa namn eller Allahs egenskaper med människan. Att inte förneka eller förvränga eller försöka föreställa sig. Utan vi tror på att Allah har dessa vackra namn och egenskaper. Han är perfekt, han är fri från brister. Laysa kamithlihi shay. Det finns ingenting som kan liknas eller jämställas med honom. Så man kan inte sitta och spekulera i hur är Allahs ansikte, hur är Allahs händer. Det här är någonting som är över vår förståelse. Men vi bekräftar, Allah säger att han skapade Adam med sina händer. Då säger vi att Allah har händer. Men hur? Allahu alam. Det är över vår förståelse. Ingen människa har sett Allah subhanahu wa ta'ala. Utan det här är någonting man får göra i nästa liv. Allah ta'ala nämner att han är den allseende, den allhörande. As-sami' al-basir. Han hör allt. Allah är den allhörande. Man kan inte jämföra Allah med skapelsen. Allah ta'ala hör allt. Han är över de 7 himlarna. Han hör vad alla människor säger på jorden. Även om alla skulle tala samtidigt så kan han skilja på vad alla säger. Ja. Han hör de minsta ljuden. Dropparna falla. Myrans fotsteg. Bladen falla. Allting. Och han är över universum, över de 7 himlarna. Det är en hörsel som inte går att jämföra med människans hörsel. Eller hur? Om alla ni pratar, jag kan inte höra vad någon säger. Alla är den allseende. Han ser allting. Hela universum samtidigt. Det finns ingenting som alla inte ser. Ingenting som alla inte hör. Han är al-alim, den allvetande. Det finns ingenting som alla inte vet. Han vet allt som har varit, allt som är och allt som kommer att ske. Och allting är skrivet. Hans kunskap omfattar allting. Så man bekräftar de här namnen. Alla är perfekt och man befriar Allah. Man upphöjer Allah över alla brister. Alla är perfekt. Och det här är en viktig kunskap. Kunskapen om Allah subhanahu wa ta'ala, tawhid. Och som Ibn al-Qayyim och de lärde har sagt att den som känner Allah kommer att älska Allah. Ju mer en tjänare lär sig känna Allah, ju mer kommer han att älska honom. Frukta honom och längta efter honom. Så kunskapen om Allahs namn och egenskaper är den vackraste kunskapen som finns. Och den viktigaste kunskapen som finns. Och det gör människan till en starkare muslim. En bättre människa. Till skillnad från okunskap om Allah. Allah Ta'ala säger om kuffar, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. De har sannoliken underskattat Allah. Den som underskattar Allah kommer inte dyrka honom som han förtjänar. Kommer inte att frukta honom, kommer inte att älska honom och längta efter honom. Eller hur? Så väldigt viktigt att förstå sig på kunskapen om tawhid. Den är grunden i islam, den viktigaste kunskapen. Allah skapade oss för att vi ska dyrka honom, för att vi ska känna till honom och dyrka honom. Så den här kunskapen är väldigt viktig i islam. Att känna till Allah subhanahu wa ta'ala. Vad han gör. Och att särskilja honom i dyrkan. Det kallas för tawhid. Och det är den viktigaste kunskapen. Och den kunskapen som alla profeter enades på. De kom och kallade sitt folk till att endast dyrka Allah. Så man ska betona den här kunskapen. Och lägga vikt på den här kunskapen. Och lära sig. Och lära sig motsatsen. Vad som är kirk. Att dyrka andra vid Allahs sida. Som leder till helvetet, som är den största synden någonsin. Det största brottet att sätta någonting vid Allahs sida. Då han är den som har skapat det. Så det här var kortfattat tron på Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi kommer inshallah nästa vecka att fortsätta att tala om tron på änglarna och sändebuden och domedagen och så vidare. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.